Ska vi medan musiken pågår här, ska vi bara ställa oss upp och ska vi, i respekt för Guds ord, så ska vi lyssna till dagens evangelium. Från Johannes, det 17 kapitlet, den 6 versen. Det här är mitt i Jesu översteprästerliga förbön. Han ber så här: jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav åt mig. De var dina och du gav dem till mig, och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt som du har gett mig kommer från dig, för jag har gett dem ditt ord som du gav till mig. De har tagit emot det, och de har verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, för att de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen. När jag går till dig, helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är ett, liksom vi är ett. Amen. Varsågod och sitt. Tack ska ni ha, lovsångare. Alltid lika underbart att läsa de här Jesu orden, speciellt i Johannes evangelium. Man behöver läsa dem många gånger, dels därför att ens koncentrationsförmåga ofta sträcker sig till två meningar, om du är som jag, så behöver man läsa det om och om igen, men också därför att det Jesus uttrycker för, eller det Jesus uttrycker, är så på något sätt, jag vet inte om man kan kalla det, men på något sätt så genomtänkt. Så på något sätt substansfyllt, att vi pladdrar ju ibland. Har du gjort det någon gång? Har du kommit på det själv? Och nu pladdrar jag. Det kan man göra, man pladdrar. Jesus pladdrar otroligt lite. Utan då han säger någonting så är det genomtänkt, och det har på något sätt substans och det har värde i sig. Som vi hörde idag blir det andra och sista delen av den här lilla miniserien, Den smala vägen. Eller Den smala vägen, kanske var det inte det vi trodde. Här vill lite så här frimodigt, eller jag lite så här frimodigt titulera den här bibelstället, eller den här predikan. Och vi sa i förra söndagen, om inte var här förra söndagen, ska jag ge det lite grann. Jag kommer inte repetera hela förra söndagen, men jag kommer att ge det lite grann förståelse av vad vi talade om då. Vi sa att det här är ett primärt kanske ett budskap för de som redan är troende. Men om du är här som inte kanske riktigt vet vad du vill göra med Jesus i ditt liv, så är det här kanske bra också. En ganska bra presentation, så du vet vad det handlar om. Jag tror att den här presentationen blir bättre än förra söndagen. För förra söndagen så kanske du inte fick så mycket vad du skulle göra. Kanske mer vad du inte skulle göra. Och det är väl oss i ett nötskal, eller hur? Vi är ganska duktiga på att säga vad vi inte borde göra. Vi har ganska starka åsikter på hur det inte ska vara. Men jag brukar säga att våra ledare här i församlingen, jag är inte så intresserad av de här sakerna som vi inte ska göra och som inte fungerar. Men ge mig istället någonting som fungerar. Då blir det i regel lite tystare. För vi har lättare att sätta fingret på det som vi tycker är fel än att ge konstruktiva lösningar. Men jag hoppas idag blir det lite mer konstruktiva lösningar. Det blev en liten cliffhanger förra söndagen. Och jag hoppas att du inte har tappat greppet och fallit ner i ravinen, utan du håller kvar. Så nu ska jag eller försöka ta dig ur din situation, för idag kommer upplösningen på det hela. Vi sa senast söndagen att när Jesus var klar med sitt verk på jorden, så ger han ett väldigt tydligt uppdrag åt sina lärjungar, alltså de som lämnar kvar efter det att han åker. Det är lite svårt för terminologin. Han går tillbaka till sin far. Jag vet inte om du har visualiserat hur det gick till, men i alla fall så for han iväg dit. Och då säger han: gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Med andra ord, ni har varit mina lärjungar, och nu ger jag er i uppdrag att göra likadant som jag har gjort mot er, så ska ni göra mot dem som ni kommer i kontakt med. Det var i ett nötskal Jesu på något sätt ganska tydliga missionsbefallning. Vi skulle med andra ord leva för honom som har dött för oss, sa vi förra söndagen. Och så frågar vi oss, hur lever vi då det kristna livet? Det finns ju många åsikter, det finns många debattinlägg och så vidare, hur man borde leva, vad man borde göra som kristen, och den ena är i den riktningen, den andra är i den riktningen, och så här, det finns många bud om det hela. Men vi läste i Matteus 7, vårt huvudbibelord, Matteus 7 och 13 och 14, där det står så här. Jesus säger, gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in på den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Och vi frågar oss, vad betyder det här? Vi sa också att den här bilden har använts ganska ofta för att definiera vem som är in och vem som är ut, vem som gör rätt och vem som gör fel, vem som klarar av det och vem som inte klarar av det. Men jag tror inte riktigt att det var det som var meningen med den här texten. Och för att förstå det roliga med den här liknelsen, eller det här uttalandet av Jesus, är att han förklarar inte vad han menar. Har du tänkt dig ibland, Jesus? Det är många, ibland så förklarar han sina liknelser och vad de betyder. Men ibland så bara slänger han ut det här och så går han vidare i sitt tal. Och för att förstå det då, så behöver vi gå tillbaka till sammanhanget. Vi behöver läsa kontexten. Vi sa det att de flesta vad ska jag säga, villolärare och så vidare här kommer ofta utgående från att någon har ryckt ett bibelställe ur sitt sammanhang, och så har man skapat en teologi och en ideologi runt omkring det där enskilda bibelstället. Men vi behöver läsa kontexten, och jag gav i uppdrag, som du naturligtvis har gjort förstås som en lydig elev, att läsa Jesu bergspredikan, Matteus 5, 6 och 7, där Jesus lägger ut texten primärt för sina lärjungar. Faktiskt behöver vi notera att vi tänker ofta att Jesus talar för massor med människor. Det gjorde han i och för sig på ett sätt, men det står att hans lärjungar kom fram och Jesus undervisade dem. Så i princip var det hans lärjungar som den här som bergspredikan riktade sig till primärt. Och vi sa så att orsaken till att vi inte tror att det här är ett domskapitel som ska berätta för dig att du ska få säga jag är in och du är ut, sa vi därför att vi läser början av Matteus 7. Matteus 7 och 1 så börjar Jesus hela det här stället med att säga så här: döm inte så blir ni inte dömda. På det sättet så inser vi att det här handlar inte om på något sätt, nu vet vi att vi ska ha en liten mätning vem som är andligast och vem som är bäst och så vidare. Nej, det säger han inte. Och det handlar inte heller i första hand om en teoretisk lära eller doktrin. För i Matteus 7 och 12 som vi läste, så säger Jesus, alltså det här är precis innan det här bibelstället som är vårt huvudbibelställe. Han säger, alltså allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni också göra dem. Det här är lagen och profeterna. Okej? Men vad är då de här två vägarna som Jesus talar om, den breda vägen och den smala vägen? Vi höll oss en del kring den breda vägen, och vi titulerade faktiskt om de breda vägarna. Därför att på ett sätt, eller som jag valde då att framställa det, så tror jag att det finns egentligen två breda vägar mellan den smala vägen. Och jag bad om ursäkt för mitt ordval, för det här är inte ett bra ordval egentligen, men jag hittade inte något bättre att titulera de här vägarna. Därför försökte jag förklara vad jag menar med de här orden istället. Den första breda vägen kallar vi den liberala vägen. Alltså med det menar jag att man försöker dra ner och anpassa Guds ord, eller man försöker anpassa Gud och hans ord efter där jag befinner mig. Okej? Så man skapar Gud i sin egen avbild, sa vi. Den andra vägen kallar jag, kanske lika dåligt ordval i för sig, den konservativa vägen. Den konservativa vägen, med den menar jag där jag försöker tvinga upp oss på Guds nivå. Att vi på något sätt genom att uppfylla ett visst beteendemönster eller en viss livsstil kan komma så att säga upp på Guds nivå, och på det sättet också kanske se ner på andra som en biprodukt av det. Det var lite grann så här sammanfattning av går, eller förra söndagens text, och där lämnar vi och hänga. För det första då, varför tror jag inte att de här breda vägarna fungerar? Det kanske är viktigt om vi börjar där. För det första, varför fungerar inte den här liberala vägen? För mig är svaret ganska enkelt där. Så orsaken varför inte fungerar är därför att Gud har inte planerat att ändra sig. Det är lite så. Gud har inte planerat att ändra sig. Han presenterar sig som den som var och den som är och den som kommer. Och när då jag hittar på några nya fasoner och nya idéer som vi tycker är häftiga, så kanske Gud tycker att de är intressanta. Men han ändrar inte sig. Okej? Därför att om vi försöker skruva ner Gud till vår nivå, eller om vi försöker göra Gud i vår avbild, så slutar evangeliet att fungera. Okej? Så att kvar kan du ha en filantropisk klubbverksamhet där du presenterar goda tankar, goda idéer, saker och ting som mänskligt sett är bra och hedervärt, men som inte är evangeliet och som inte heller har den kraft som evangeliet är tänkt att ha med sig. Och den här vägen fungerar inte, därför att Gud har inte planerat att ändra sig. Varför fungerar då inte den konservativa vägen? Men då är vi som Gud, vi förändrar oss inte. Så här har vi gjort alltid och så här ska vi alltid göra och så här ska det alltid göras och så vidare. Varför fungerar inte den konservativa vägen? Väl medveten om då att ordet kanske inte är det bäst valda. Men den konservativa vägen fungerar inte därför att människorna är som Gud. De har inte tänkt ändra sig. Men har du märkt det någon gång att människor ändrar in sig bara för att du säger åt dem? Va? Jag menar, du vet ju bäst, eller hur? Så är det ju alltid. Du vet ju bäst. Och när du säger någonting åt en människa att så här ska du göra, har du märkt att ibland gör de inte som du säger? Det är synd för dem, men det är faktiskt sant. Och det där, sådana där är vi oftast allihopa. Människor ändrar in sig bara för att du säger det. Inte ens vill jag påstå bara för att, fastän du använder piskan och försöker tvinga, det diktatorer försöker göra genom hela världshistorien, och det enda som är säkert med diktatorer är att de faller förr eller senare, därför att förr eller senare så gör människan uppror mot den här diktatoriska dekreten att så här måste du göra. Problemet med den, om man säger så, den konservativa eller den lagiska vägen, det är att människan slutar fungera. I den andra vägen så slutar Gud att fungera. Det måste nästan vara så nära heder som man kan komma. Det kan vi inte säga. Men i alla fall, då slutar evangeliet fungera. Evangeliets kraft försvinner. Men på den andra vägen så slutar människan att fungera. Människan blir antingen på den lagiska vägen eller på den konservativa vägen. Blir människan antingen en av två saker. Antingen så blir hon en hycklare. Som ger sken av att hon klarar av att gå den här vägen. Eller, som också ganska ofta händer, så flyr hon. Därför att här orkar jag inte vara. Jag orkar inte vara med de här kraven. Jag orkar inte vara på att man sätter de här kraven på en. Jag har försökt hålla dem, men det lyckas inte. Och när det här framhärdas så flyr man därifrån. Därför tror jag inte att de här breda vägarna fungerar. Nu måste vi, hörni, lämna de breda vägarna. Okej. Den smala vägen. Vad lämnar det här nu då oss? Vad är då det Jesus talar om, den smala vägen? Vad är det för någonting? En tippning eller en gissning kan ju vara så här, ja, men kanske det är lite av båda. Va? Kanske det är lite lag och så är det lite nåd. Och jag skulle säga att det är nästan den sämsta av dem alla. Den lämnar oss mera i ångest eller dysfunktionalitet. För sen vet man inte vad som gäller. Var är lagen och var är nåden och så vidare. Hur ska det vara? Hur ska jag bete mig? Men däremot är en sak sant. Om vi talar om den smala vägen. Eller om vi talar om vilken väg som helst. Om vi talar om ingen väg alls. Och det är det att vi har en helig Gud. Okej? Låt mig säga det. Och jag tror att Bibeln, det som jag tog med, att jag kan inte prata så mycket om Bibeln och har bara Bibeln här, jag måste ha den i fysisk form med mig på talarstolen idag. Jag tror att Bibeln ska hållas högt. Okej? Faktiskt, du måste lyssna på hela predikan så du förstår vad jag säger, men jag tror faktiskt Bibeln är så hög så att den är ouppnåbar. Så tanken med att få det att fungera, det är inte att skruva ner Bibeln. Det är inte att försöka på något sätt få Gud att bli människa, även om han blev det. Va? Vi har en helig Gud. Han är kungars Gud. Det står så här. Det står faktiskt att Gud är så pass helig att han bor i ett ljus dit ingen kan nå. Och då måste vi förstå det här. Det kommer att ta en liten stund där. Är det okej? Okay? Bra. Nu vet du inte vad du sa okej till. Men jag ska inte hålla det här hela kvällen. Jag är inte orolig. Gud bor i ett ljus dit ingen kan nå. Nu måste du förstå det här. Att Gud, jag sa det först. Gud förändras aldrig. Det betyder att du kan inte ha en bild av Gud i Gamla testamentet och en annan bild av Gud i Nya testamentet. Okej? Okay? Det var inte så att Gud var lite sur i Gamla testamentet. Och så blev han äldre och snällare på gamla dagar. Och så blev han lite snäll. Okej? Okay? Det funkar inte så. Utan Gud är alltid densamme. I första Timoteusbrevet 6 och andra delen av vers 15 står det så här. Han är kungars kung och herrars herre. Han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma. Och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Okej? Okay? Så på ena sidan har vi då en helig Gud. En fullkomlig Gud. Och på andra sidan har vi en bristfällig och syndig människa. Okej? Okay? Men vad jag vill att du ska förstå här, det är inte, då vi talar om de här vägarna, det är inte att det är 50-50. Utan det är faktiskt 100-100. Okej? Okay? Nu blir det svårt här. Du måste tänka, jag varnar över dig för det. Du måste tänka kanske idag. På samma sätt som Jesus var 100% Gud och 100% människa. Han var inte 50% Gud och 50% människa, utan han var 100% Gud och 100% människa. Så är det också med det här. Och lyssna nu. Vi måste kunna hantera två storheter samtidigt. Och utan att blanda ihop dem. Det är lite så här. Är det så här eller är det så här? Ja. Är det här eller är det här? Exakt. All right? Nu ska vi försöka bena ut det här. Därför heter det den smala vägen. Därför att den är lite krångligare. Vi kallar de breda vägarna, vi talar om breda vägarna sist. Därför att de var enkla. Det är enkelt att dra ner Gud till vår nivå, för då spelar ingenting någon roll. Det är enkelt att vara svartvitt, se livet bara i två färger, för då är man antingen in eller ute. Nu blir det lite mer komplicerat. Vi behöver hantera två storheter också i församlingen. Man kallar församlingens budskap för kerygma. Vad vi predikar, vad vi talar, vad vi står för, så är en helig Gud. Det är ett evangelium som aldrig förändras, som alltid är detsamma. Det är ett evangelium som är Guds kraft till frälsning. På andra sidan så har vi ecce homo. Okej? Okay? Det som Pilatus säger när Jesus blir piskad. Se människan. Okej? Okay? Vi har ett budskap om en helig Gud. En Gud som bor i ett ljus dit ingen kan nå. Inte någon av oss. Hallå? Det är det vi läser just. Och sen har vi en bristfällig människa. Hur i hela friden ska de här två storheterna kunna samsas på samma ställe? Att hålla Gud och hans ord heligt. Att inte frestas att dra ner det på vår nivå. Och nu kan som allting jag säger så kan ju du ha en åsikt. Nu är det trevligt att jag har micken och det här är ingen dialog utan det här är monolog. Så det är ganska häftigt. Om du har en annan orsak så ta jättegärna kontakt med mig efteråt. Jag är ytterst öppen för diskussion. Men jag säger så här. För mig när jag läser Guds ord, nu talar vi om att hålla Guds ord heligt. Guds ord ger Guds bild av tingen. Alltså Guds ord ger Guds bild av skapelsen. Det vi ser runt omkring oss. Okej? Okay? Och jag skulle vilja påstå så här. Att huvudlinjerna i det är inte alls svåra att förstå om man läser det sammanhang. Det finns svåra bibelställen i Bibeln. Håller du med om det? Det finns saker och ting som är svåra att förstå. Men grundprinciperna, grundtankarna i Guds ord tycker jag är ganska lätta att förstå. Så det är generellt. För där, i Bibeln finns Guds tanke för oss. Där står det att vi är skapade till Guds avbild. Eller hur? Det betyder att människan har ett okränkbart värde. Varifrån får jag min människosyn? Varför kan jag säga att livet är heligt? Jo, därför att Gud, jag är skapta till hans avbild. All right? Livet är med andra ord heligt. Där får vi Guds tanke för vår relation till varandra. För det första har alla människor lika värde. Det finns ingen plats för rasism eller klass. Och vi är tänkta att umgås tillsammans i frid och harmoni. Okej? Okay? Det var så Gud hade tänkt. Det är det som framkommer i hans ord. I Guds ord kommer också tanken om hur Gud har tänkt för vårt samliv. Det är intressant när Gud talar om vårt samliv och den sexuella delen, så verkar han inte att rådna överhuvudtaget. Han talar om det ganska klart. Så säger Guds ord att vi är skapta till man och kvinna. Det finns två kön. Jag diskuterar med min son, inte Samuel utan Sebastian här. Han försöker börja studera till psykolog. Och han visar mig en undersökning om att man just nu har kommit fram till att det finns 36 olika kön. Och det tycker jag är ganska många. På något sätt. Jag tycker det är ju, bäddar ju verkligen för att man ska bli lite förvirrad. Men Bibeln säger att vi är skapta till man och kvinna. Alltså till två kön. Och att äktenskapet är tänkt som en livslång relation mellan man och kvinna. Därför om du är man så ska du lämna din mor, står det i Bibeln. Och inte spring hem till henne när det går snett. På mors dag får du fara, men red ut dina problem i äktenskapet och spring inte dit. Lite grann så här karikerat, men lite grann också. Det tycker jag tydligt framkom. Om jag vill läsa Guds ord. Det är klart att om inte jag vill läsa Guds ord, om inte det här är en auktoritet för mig, då kan vi ju diskutera hur länge som helst. Men om på något sätt det här är det grunden som Gud lägger i sitt ord. Och det är viktigt, om jag vill hålla Guds ord högt, så är det viktigt att jag inser det här. Men jag kan göra det då och börja hamra på de här sanningarna, börja lägga Facebook full av de här sanningarna och tycka att jag gör en gudstjänst med det. Men nummer två, så är det lika viktigt att ha en sann bild av vem vi är som människor. Okej? Om vi tog kollar vad vi sa just. Nu rådde jag bort mina papper. Där. Vi har skapat ett Guds avbild. Vi har ett okränkbart värde. Vi har skapat en fungerande relation till varandra. Ett fungerande samliv. Så när vi tittar på oss, så kan vi märka att Gud har gett oss det här värdet. Men vi nedvärderar till och med oss själva. Eller hur? Har du sittit ner på dig själv någon gång? Ja. Diskvalificera dig själv. Lagt ett annat värde på dig än vad Gud kanske har lagt på dig. Vi diskvalificerar till och med oss själva. Det andra, vi strular till relationerna med varandra. Har du gjort det någon gång? Det har strulat till sig. För det tredje, som en av mina pastorskollegor sa, vem har inte en söndrig eller en bristfällig sexualitet i det samhälle vi lever i? Vem får inte kämpa med sin sexualitet i det samhälle vi lever? Det här är då den andra sidan. Okej? Och de här två verkligheterna existerar och behöver relateras till samtidigt. Det är därför vägen blir smal. Gud är helig, han bor i ett ljus dit ingen kan nå. Och så kan vi säga så också att synd är synd och kommer alltid att vara det. Romarbrevet 6:23 säger så här, att syndens lön är döden. Okej? Okay? Synden har som konsekvens, därför kan vi säga så att synden straffar lite sig själv. Framförallt är inte då jag kallade att gå och dela ut någon sorts straff för den som syndar. Gör vi det har vi fullständigt missat våran uppgift. Det var inte överhuvudtaget våran uppgift, vare sig att döma eller att utmäta straff. Därför att syndens lön, eller man kan säga syndens konsekvens, är döden. Eller som Romarbrevet lite tidigare i 6:e kapitlet där och 20:e versen. När ni var slavar under synden, var ni nu fria från rättfärdighet. Det är väldigt intressant också uttryckt. När ni var slavar under synden, var ni fria från rättfärdigheten. Men vad fick ni då för frukt? Vad står det? Men vad fick ni då för frukt? Sådan som ni nu skäms över, eftersom det slutar i döden. Okay? Så han har en enkel beskrivning av vad synd är. När jag kommer bort från Gud och gör det som är synd, så har den konsekvens med sig som inte föder liv utan som föder död. Okej? Okay? Syndens lön är döden. Men bibeltexten, den här som vi läser nu här i 6:23, fortsätter faktiskt, och hela versen låter så här. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Okej? Okay? Att handskas med de här båda två samtidigt, det behöver vi som individ och kyrka. Därför att när vi läser det här bibelstället som vi just läst, så lyser någonting annat fram. Gud verkar inte heller att vara ute efter att försöka straffa den som inte följer hans ord. Det är inte hans primära funktion att Gud blir ledsen på dig nu när du inte gör som han säger. Man kan säga så här istället, att Gud sörjer över dig när du inte gör som han säger, för han vet var det slutar. Okej? Okay? Men vi talar inte om ett lagiskt evangelium. Att han ska smidra två sakerna samtidigt. Jag plöjer vidare här. För det första säger Bibeln att vi ska älska Herren, vår Gud. Vi ska hålla honom högt i våra liv. Men sen drar den bara andan och så säger den, vi ska älska vår nästa som oss själva. Vi ska inte göra det vare sig genom att försöka få upp oss till Guds nivå. Jag blir lite som Paulus här, jag blir lite repetitiv av mig här. Vi ska inte försöka dra upp oss till Guds nivå eller dra ner Gud till vår nivå. Och nu vill jag säga en sak här som jag faktiskt tror på. Det där lät inte bra. Jag vill säga en viktig sak. Glöm det där. Det där får vi nog stryka från bandet. Hittills har jag inte trott på någonting av det jag sagt. Korjan. Jag vill påstå så här, att det finns faktiskt en spänning här. Den här spänningen då mellan Gud och oss. Den här helige Gud och den här människobilden som vi har ritat efter syndafallet. Det finns en spänning här. Jag skulle vilja påstå att det finns faktiskt ett olösligt problem. Det verkar som om det är en variabel som fattas i ekvationen, så att ekvationen går inte ihop. Då blir det nämligen ett olösligt problem. Och det ska vi lite försöka se på här nu i avrundningen. Hur vandrar vi då på den smala vägen? Jag tror för det första, för att vi inte ska bli helt knäppa, för det första behöver vi inse den här spänningen. Vi behöver inse att Gud är Gud och vi är inte. Att leva på något annat sätt, att leva med någon annan föreställning, skapar bara ångest i våra liv, därför att det är bara så. Att Gud är Gud, men vi är inte. Till och med Jesus talar om det här på flera ställen. När Jesus konfronteras av den här skriftlärde, eller vad då, de här saddukeerna på plats, så blev ju fariseerna glada. Ni vet, det är så här, förlorar den ena så vinner den andra. Och så kommer den ena för att sätta honom på prov. Och så titulerar han honom gode mästare. Känner du igen stället? Han säger gode mästare, och så säger Jesus god. Ingen är god utom Gud, säger han. Vi kan läsa det innantill. Markus 10:18. Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Tycker jag är ganska intressant statement, eller hur? Ingen är god utom Gud. Vad Jesus då säger här då, på ett sätt, är ju det att han säger att han själv är Gud, därför att han är god. Okej, men det är ett sidospår, vi ska inte gå in på den. Men för det första säger Jesus då att ingen är god utom Gud. All right? Sen fortsätter Jesus, och framförallt då i bergspredikan, en sekulariserad människa som tycker att bergspredikan är ett gott tal, brukar säga att jag förstår inte riktigt om de har läst bergspredikan. Det är en ganska makabert tal. Ingen är god utom Gud, säger Jesus, och säger den i Matteus 5:21. Matteus 5:21-37. Lätt att vara på det där bara. Så säger han hela tiden, ni säger, men jag säger er. Som det här då, det här exemplet. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Och alla säger, ja men check, det har inte jag gjort. Och så fortsätter han, men jag säger er. Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Och efter det så skulle man börja säga, då det var fråga om män här och det är mors, då, så skulle vi ha handuppräckning vem som har gått äktenskapsbrott här i salen. Men vi ska inte göra det. Men det är det Jesus säger. Eller hur? Han spänner bågen, alltså det här är bara ett av de här exemplen i de här verserna. Han spänner bågen tills lärjungen utbrister på ett annat ställe i för sig. Vem kan då bli frälst? På ett ställe då han talar om äktenskapet så säger en lärjunga, det är nog bäst om man inte har någon kvinna. Säger då. Och så här, han spänner bågen hela tiden tills... Och det här nu är samma kapitel, Matteus 5. Tills han på något sätt avslutar hela sitt oratorium med totalt, jag vet inte vad jag ska kalla dem här, totalt vansinniga, ett vansinnigt statement. Han ställer sig upp i Matteus 5 och 48, så säger han så här. Var alltså fullkomliga, som er himmelske far är fullkomlig. Har du någon gång funderat, vad menar han nu? Va? Var alltså fullkomliga som er himmelske far. Nej, nu överdriver han väl lite. Va? Fullkomliga, ja, nu är jag ju ganska bra. Men inte kan jag säga att jag är fullkomlig i alla fall. Men vet du vad, för det första vad jag vill säga, det är det att han menar exakt vad han säger. Jesus svamlar nämligen inte. Han menade, han säger, var alltså fullkomliga som er himmelske fader är fullkomlig. Varför det? Varför är det så? Ja, han menade, och det krävs faktiskt. Därför att Uppenbarelseboken 21 och 27 säger att inget orent kan komma dit in. Va? Hur funkar det? Nu är jag mer förvirrad än början av din predikan. Underbart. Det var meningen. Först säger han nämligen, ingen är god utom Gud. Och sen säger han, var fullkomliga. Om inte förr, så måste den uppmärksamma bibelläsaren börja förstå att det är nog antagligen en variabel som saknas i den här ekvationen. Annars är det ju helt kört. Och det är inte att han säger det han inte menar. Han säger, ja men jag skämtar bara, inte ens några skänggator bara, som han Närpesbon sa i arméporten. Han menar det han säger. Jesus var expert att leva i båda världarna. Vi ska komma tillbaka till den här tråden sen om en liten stund. Jesus var expert att leva i båda världarna. Om du ser till exempel Jesus och synderskan. Det här är inte ett fotografi nu då, det är målning. Men på något sätt den här bilden, jag tycker den är så vacker. Det heligaste och renaste omfamnar det lägsta och smutsigaste. I den tiden hade man en snedvriden och korkad inställning mellan man och kvinna på många sätt. Och när man skulle ta det här exemplet, det som var lägst, då var det en kvinna och en synderska. Då kunde man inte komma någon lägre än så i den världsbilden. Jesus kommer och möter henne. Och jag skulle säga så att Jesus omfamnar henne där hon är. Han väntar inte att hon ska komma upp dit han är. Utan där hon är, i sin situation, i sin omständighet, där omfamnar Jesus henne. Jag tycker det är en av de vackraste illustrationerna i Bibeln. Vi tror, i den här församlingen, vi tror att det går bättre för människor om vi hjälper dem att följa Jesus än om vi försöker få dem att sluta synda. Det tror vi. Vi tror att det går bättre för en människa i dess vandring med Jesus när vi fokuserar på Jesus istället för att fokusera på synden. Vi behöver inte fokusera på synden. Snarare än att fokusera på synden behöver vi inse att människor, alltså du och jag, är vilsna utan Gud. Och när vi är utan Gud på olika områden i vårt liv så får vilsenheten olika uttryck. Det är nämligen bara hos Jesus som vi kommer hem. Det är bara hos honom som vilsenheten bryts. Och det är vilsenheten som gör att då jag gör korkade saker. Okej? Varför hör man sällan, jag måste lägga på ännu ett kol här, men du ser ju ut att finnas kvar. Varför hör man sällan det som jag har valt att kalla då moralens väktare tala om Jesus? Varför hör man så sällan när du sitter och läser olika Facebook-inlägg om vad man ska göra och hur man ska bete sig? Varför är det så lite Jesus i texten? Och mera moral och etik? När det är Jesus som är lösningen. När det är fokus på honom som får syndaren att vända om. Orsaken till det här, jag kan inte gå in för mycket på det här, men jag vill bara kasta ut det åt dig. Orsaken till det här är att vi är så ofta sakmänniskor. Vad betyder det, säger du? Ja, lyssna. När det är för lite Jesus blir vi sakmänniskor. Sakerna som vi fokuserar på kan handla om moral, apokalyps, judaisering. Hur uppför du dig snarare än hur mår du egentligen? Va? Vi fastnar i och driver saker hellre än delar livet med dem som kämpar. Därför att det är så bra med saker och så är det så jobbigt med människor. Ja, sakerna, de hålls på sin plats, men människorna får lite hit och dit. Därför är det mycket lättare att hålla på med saker. Och den kristna kyrkan är full av de här sakerna. När Niklas Pensa från Stockholm, Philadelphia, berättade att när de hade världspingskonferensen i Europa några veckor innan andra världskriget bröt ut, då hade de en stor debatt om de andliga nådegåvorna. Det var som det som var fokuset på dem då. Lite stridigheter vad det ena var och det andra var. När Europa stod på randen till ett krig som skulle ta livet av 60 miljoner människor. Då var vi, vad sa du? 60 i totalt i andra världskriget. Någonstans där. Det är lättare att rita ut de breda vägarna. Det är lättare att ha en åsikt än att välja att sätta sig ner med en människa som har misslyckats och säga, hörru, jag tänker sitta här nu tills vi är igenom det här. Det är lättare att peka finger. Det är lättare att säga hur du ska uppföra dig. Det är lättare att säga vad som är rätt och vad som är fel. Och kanske till och med objektivt så är det sant det man säger. Men det är en sak. Det är inte en relation. Och Jesus kom inte för att ge dig en massa saker att brinna för, utan han kom för att ge dig ett hjärta som känner för andra människor. Och som är villig att sitta tillsammans med dem. Nu måste vi ta en konklusion här. Variabeln som fattas för att ekvationen ska gå ihop. Vad skapar allt det här som jag har sagt? Jo, det skapar för det första samtidigt en helig Gud, och lyssna nu, en beroende människa. Vi är beroende av Guds nåd, inte bara för vår frälsning, utan för varje sekund av vårt liv. Och var finns då den här nåden som på något sätt kan bli den här saknade variabeln mellan en som bor i ett ljus dit ingen kan nå och en bristfällig människa? Var finns den här nåden? Jo, den finns i evangeliet om Jesus Kristus. Han som gjorde det vi borde och blev våran rättfärdighet. Utan honom som variabel, jag kallar honom lite styggt här variabel, det är säkert nästan på gränsen till hedelse det också. Men utan den variabeln så går inte den kristna tron ihop. Det gör inte det, för att du kan försöka, du kan slå dig själv gul och blå och försöka hålla det ena efter det andra, så kommer det inte att räcka till honom som bor i ett ljus dit ingen kan nå. Det kan du vara säker på. Han gjorde det vi borde och blev vår rättfärdighet. Vad skapar det här i sin tur? Det skapar en stor Gud. Och så vill jag säga det här. Det låter kanske lite paradoxalt till vad jag har sagt hittills. Det skapar en stor Gud. Och det skapar också ljuvliga människor. Du kanske inte ser på det som ljuvlig. En människa som är beroende av Guds nåd är en ljuvlig människa. därför att det är en ödmjuk människa. En människa som försöker fylla lagen har en massa åsikter, det är ganska hård och kantig, och du kan slå dig rätt lätt på en sån människa. Men en beroende människa är en ljuvlig människa. Det här skapar ett nådesbaserat evangelium. Det här skapar också förlåtande relationer. Och det här skapar ett församlingsliv dit människor dras till istället för att de skjuts bort därifrån. Vi tänker så här att bara vi håller sanningens baner högt. Vi tänker så här att bara vi har rätt i alla lärofrågor. Bara vi står för sanningen, då kommer människor att komma. Nej, det är inte så. Men när ett evangelium om Guds nåd som bryggar den här ekvationen som inte går ihop, där du i din bristfällighet kan få en relation och kontakt med levande Gud, det blir däremot väldigt attraktivt. Vad innebär den här smala vägen för dig? Jo, den innebär att du är beroende av Gud. Och du är beroende, det blir jobbigare. Du är beroende av andra människor. Du är beroende, nu ska jag tala lite för min egen ko i diket eller vad det nu heter. Du är beroende av att komma hit varje söndag och få en dusch av evangelium. Det är du beroende av. Okej, men jag vill inte komma hit, jag tycker inte om sig, men då går du till någon annan kyrka. Men se till att de predikar evangelium, det är viktigt. Och det säger vi åt oss också här. Se till att vi predikar evangelium. Därför att det är evangeliets dusch som kan duscha bort de här tendenserna av oberoendeskap som då jag har i våra liv. Vi är beroende av att komma hit och bli duschad av evangelium. Den som lämnar bort, glider bort. Så är det. Därför att vi är såna. Vi behöver överlåta oss till gemenskapen. En sak som jag ser i den här församlingen som är så fantastiskt att se också, det är våra barnfamiljer. Ja? Att i barnfamiljstiden, ni vet, man ska hit på en gudstjänst som barnfamilj, det är ett projekt som ska få, du som inte har varit med om det, du ska få migrän om du ska vara med om det. Det är ett stort projekt, men att se barnfamiljer komma hit söndag efter söndag, det berättar för mig att man har förstått att jag kommer inte hit för att uppfylla en plikt eller en lag. Jag behöver det här. Jag måste ha det här därför att jag är inte tillräcklig för att mina barn ska vad heter det, lära sig att gå den väg som de behöver gå. Till dig då, om du är barnfamilj, om du är ung eller om du är gammal, så vill jag säga det här, att det här behöver vi varenda en av oss. Den smala vägen, den var inte det vi trodde. Det var inte att vara perfekt, utan det var att vara beroende. Det var inte att göra allting rätt, smala vägen, så här, bäst att vi inte far hit och dit nu. Det var inte att vara perfekt, utan det var att vara beroende. Evangelium välkomnar dig in på den smala vägen, där Gud fortfarande är Gud, helig och fullkomlig, där människan är fallen och bristfällig, ja till och med syndig. Men där Jesus är våran rättfärdighet, han som har tagit vårat straff, han som har försonat våran synd. Och där vi, där du och jag, genom honom kan komma inför en helig Gud, bli räddade, bli helade, bli befriade och vi får komma hem. Du kan få bli, och det var det som jag började den här stora serien, som vi avslutar också här idag, utan att du ens visste om det. Du kan få bli den du är och den du alltid har varit ämnad att vara. Det är evangelium. Det är den här insikten som har gjort i mitt liv att evangelium på nytt har blivit de goda nyheterna. När jag hör ordet evangelium idag, så är det någonting positivt som tänds på min insida. Därför att kraven, lagen är borta. Det här har gett mig hopp, men samtidigt också en desperat längtan efter att få lära känna honom som är mitt liv och hela världens hopp. nämligen Jesus Kristus. Amen. Ska ni komma på lovsånga, ska vi be tillsammans, så ska vi avsluta den här gudstjänsten med att sjunga en sång tillsammans. Varsågod då, ställ er upp, så ska vi be.